Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av USA-podden. Det är idag den 22 juli, klockan är 2:30 ungefär. Och det är det 756 avsnittet i ordningen. Idag har vi ett delvis nytt uppställ. På plats i Edmonton i Kanada finns Patrik Holmström. Hej Patrik!
Hallå där!
Du har ju varit med i podden några gånger förr när du har kollat från USA. Hur är läget?
Ja, men det är fantastiskt. Det är så kul att vara tillbaka. Både dels här i Kanada, men framförallt kanske att vara tillbaka i podden.
Mm, exakt. Och hemma i studion så har jag äntligen sällskap. För här finns Karin Henriksson. Hej Karin.
Hej, hej.
Du, normalt sett bor ju du i Washington, men på somrarna brukar du vara hemma i Stockholm. Har du hunnit njuta av den svenska sommaren?
Ja, det har jag. Och jag hade också tänkt säga till alla landsmän att nu fick ni känna på hur varmt det kan vara i Washington när det var 30 grader här. Men där var det ju 40 grader som Gina har pratat om.
Och Gina är ju fortfarande kvar i USA och just Washington. Hej Gina.
Hallå, hallå.
Du, har du hämtat dig efter fotbollsfesten i söndags?
Jag vet inte om jag någonsin hämtar mig från framförallt känslostormen i semifinalen Argentina-England när jag var i Atlanta. Det är ju tacksamt som reporter när de man intervjuar har så starka känslor och så starka åsikter. Och där var det så många gråtande supportrar, både tårar av sorg och tårar av glädje, så att det var starkt. Och sen var det ju fantastiskt att få vara på plats på finalen i New Jersey på MetLife Stadium och att sitta där mitt i folkhavet på denna fullsatta jättearena. Och dessutom var det en sån bonus att jag fick ta rygg på våra proffsiga kommentatorer på Radiosporten. Att få sitta där och se dem live kommentera en VM-final, Johan Elmander och Christian Olsson, det var fotbollslyx för en Washington-korrespondent.
Mm, och du fick ju också då bevittna den här oerhört spännande finalen, får man ändå säga, mellan Spanien och Argentina, där Spanien stod som världsmästare. Men nu är ju VM-äventyret över. Och förutom du, Gina, på plats i finalarenan så fanns ju även Donald Trump under finalen och under ett gigantiskt säkerhetspådrag. Alltså det var ju, Gina, väldigt mycket snack inför om Trump överhuvudtaget skulle på finalen eller inte och hur han skulle agera där och så vidare. Hur blev till slut hans närvaro?
Ja, han var på plats men han tog inte över föreställningen som vissa hade trott eller befarat. Utan under matchen så satt han på VIP-plats förstås bakom skottsäkert glas. Det var ju ett jättesäkerhetspådrag, precis som du sa. Och han satt där tillsammans med andra VIP-gäster. Utrikesminister Marco Rubio var på plats bland annat. Och sen efter slutsignalen, då kom ju Donald Trump till slut in på själva planen sida vid sida med FIFA-presidenten Gianni Infantino. Och då vände stämningen på den här arenan. Det hade varit jubel och applåder, men när de två kostymherrarna klev in, då ställde sig folk upp och buade. Så att en kort stunds paus i jublet och istället så var det burop åt de här två. Och sen efter medaljutdelningen så hade ju Trump lite svårt att lämna scenen. Han stod kvar där i guldkonfettiregnet en liten extra stund och såg väldigt, väldigt nöjd och glad ut.
Mm. Och Gianni Infantino försökte lite diskret vinka att nu är det dags att gå ner. Mm. Vilket de ju till slut gjorde också då förstås. Men du var ju inne på det. Han satt där bakom det där skottsäkra glaset. Det var många som försökte tyda hur han hade det där. Bland annat när man såg honom prata med Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, som ju naturligtvis var på plats. Men det där är ju en relation som kanske inte varit superbra den senaste tiden. Patrik, vad vet vi om hur stämningen var mellan de där världsledarna där inne på arenan?
Ja, det var ju fantastiskt att se. Det var ju som ett akvarium med höjdare där. Och stämningen mellan Sanchez och Trump. Jag vet inte om man ska tro på vad både Trump och Pedro Sanchez sagt efteråt, så sa de ju att det var helt okej. De lyckades lägga sina oförrätter åt sidan. Men man kan väl misstänka att det var väl inte så där jättemysig stämning dem emellan. Men de hälsade på varandra och satt där. De hade ju också kung Filippe som vittne där. Så att, efteråt så har de sagt att det var en helt okej stämning. Och Pedro Sanchez sa dessutom att nu tar vi över stafettpinnen och kommer att arrangera ett ännu bättre VM 2030 som de gör tillsammans med Spanien, eller med Portugal och Marocko.
Men du Gina, en spektakulär succé deklarerade Donald Trump efteråt att VM:et blev i hela mästerskapet. Är det där den generella uppfattningen i USA så här några dagar efter att mästerskapet har avslutats?
Ja, det finns ju förstås kritik också, men generellt skulle jag säga att det här VM:et får bra betyg för hur det genomförts. Det har ju varit en logistisk utmaning med 104 matcher i 16 städer i 3 länder. Och det var ju mycket diskussioner inför om att Trump-administrationen skulle ta över det här rent politiskt och försöka markera politiskt. Det var ju diskussion om att de skulle försöka skicka in migrationspolisen ICE nära arenorna till exempel. Det har man inte gjort. Det har visserligen funnits kritik mot Trump på andra sätt, dels för vissa spelare och nyckelpersoner som har haft svårt att komma in i USA. Det har också varit naturligtvis den här kritiken mot hans samtal till Infantino efter det röda kortet mot USAs anfallsspelare Balogun. Men generellt så skulle jag säga att det har varit bra betyg om man läser amerikanska medier och ser amerikanska kommentatorer efteråt. Och många beskriver det här evenemanget som en sorts genombrott för fotbollsintresset i USA. Tittarsiffrorna här har ju slagit rekord. Sen får man förstås se om det håller i sig nu när VM är över. Men under VM har det varit rekordsiffror.
Mm, vi gör så att vi lämnar VM till handlingarna nu efter 5 veckor fullproppade med fotboll. För ungefär samtidigt som VM-cirkusen gick mot sitt avslut så kom också nyheten om att fler amerikanska soldater dödats i det alltjämt pågående kriget i Iran. Sammanlagt är det 4 personer som dött de senaste dagarna, vilket gör att siffran över dödade amerikaner nu är uppe på 18 sedan kriget startade i februari. Och häromdagen så rapporterades det också att nästan 100 personer skadats bara de senaste 2 veckorna. Karin, hur har man reagerat på de här dödsfallen i USA?
Ja, naturligtvis med sorg när man ser bilderna på i synnerhet en ganska ung tjej. Och också särskilt då med tanke på att det här kriget är väldigt impopulärt. Det är bara en tredjedel som tycker att det är bra överhuvudtaget. Och vad gäller då mer utomstående personer eller bedömare så är det ju också ökande, tilltagande kritik mot president Trump själv och mot försvarsministern Pete Hegseth för att de inte berättar sanningen om antalet skadade till exempel och hur det gick till och vad det skedde. Och till skillnad mot tidigare krig så skulle jag säga att där fanns det, även om det var motvilligt, så fanns det en vilja i alla fall att träda fram och berätta vad som har hänt.
Men Gina, hur har Trump reagerat på dödsfallen?
Ja, han har utlovat hämnd. Han säger att Iran ska få betala för detta. Han skrev i ett inlägg att varje gång Iran dödar en amerikansk soldat så ska de få betala många gånger om.
Mm. Och Patrik, kan en sån här händelse påverka möjligheterna då till förhandling på något sätt?
Du menar med Iran?
Ja, exakt. Mellan USA och Iran.
Alltså det är ju... Det blir ju lite dubbelt för att samtidigt som precis som Gina säger så har ju Trump lovat att det här ska vedergällas ordentligt. Så ökar ju trycket i USA på att man faktiskt ska avsluta det här kriget. Samtidigt så ser ju också iranierna det här. De sitter ju inte i någon låda och fattar inte vad som händer utan de ser ju att det här kriget är så pass populärt här på hemmaplan i USA så att det slår åt båda håll. Jag tror att jag är osäker på om det faktiskt förbättrar möjligheterna till att de kommer att börja förhandla. Men det är klart, trycket ökar på Trump att avsluta det här.
Och Karin, mellanårsvalen är ju snart bara 3 månader bort. Länge pratade man om att man ville få bort det här kriget från agendan tills dess. Kommer man lyckas med det?
Nej, det är nog mycket tveksamt. Bland annat för att demokraterna naturligtvis kommer göra allting för att berätta vad det här kriget har inneburit. Det finns till och med beräkningar över vad det kostar varje enskilt hushåll i ökade kostnader för livsmedel och bensin och så vidare. Och just nu får man väl konstatera att det ser ut som att det håller på att trappas upp. Och med tal om att även Röda havet ska blandas in. Och det kommer naturligtvis att handla om vad Donald Trump själv bestämmer. Det är han som hela tiden har bestämt. Och han verkar ju heller inte ta till sig åsikten att det kanske är dags nu att verkligen berätta varför kriget startades, vad som har åstadkommit och hur det ska avslutas.
Kostnaderna är ju en del av det här kriget. Gina, när det kommer sådana här rapporter om dödsfall, hur påverkar det opinionen för kriget på hemmaplan?
Det påverkar förvånansvärt lite. Jag har tittat nu på opinionsmätningarna, hur de har sett ut de senaste veckorna och månaderna. Och det som är mest slående tycker jag är hur stillastående opinionen är. Det har sett ungefär likadant ut länge. Jag tittade på senaste opinionsmätningen från YouGov som visar då att de flesta amerikaner är alltså emot det här kriget. 57% är det nu som säger att det var fel att starta kriget mot Iran. En fjärdedel av tillfrågade, alltså runt 25%, tycker att det var rätt. Och den fjärdedelen, det är i princip de som definierar sig som Trump-väljare, MAGA-republikaner. Och där är stödet för krigföringen stort i den gruppen. Där är det en väldigt, väldigt liten kritik. Bara 5% av de som definierar sig som MAGA-republikaner tycker att det var fel beslut. Så att bland Trumps supportrar så stöttar de det han gör när det gäller strategin mot Iran och allt annat. Det vill säga, tittar man på hans approval rating så tittar man på opinionsmätningarna kring enskilda politiska frågor, så ser det ut så här i nästan varje fråga. Att i väljargruppen som helhet så finns det då kritik, övervägande kritik mot kriget, men bland Trump-supportrar ett oerhört starkt stöd.
Karin?
Jag håller med inom att det är förvånansvärt hur lite uppmärksamhet kriget faktiskt får, men det skulle ju kunna ändras över en natt om något väldigt dramatiskt händer. Och då kan man vara tillbaka till de stämningar som rådde under Vietnamkriget eller under Irakkriget, när då antalet stupade och sårade ökade och stödet, som då var högre än vad det är nu, urholkades helt och hållet.
Vi gör så att vi lämnar Irankriget och fokuserar istället lite på det land som du befinner dig i, Patrik, nämligen Kanada. För återigen så skakar nu relationen mellan USA och Kanada, och den här gången så börjar det med de stora bränderna i framförallt Ontario i Kanada. Och Patrik, om vi börjar just där, de här bränderna, hur kraftiga är de?
De är ju enorma. I helgen då, när den här diskussionen blossade upp, om man får säga så räknade man på att det var ungefär 1000 bränder på olika platser, eller över hela Kanada faktiskt, inte bara i Ontario. Men i Ontario var det ju värst, och det var ju där som röken drog in över USA och New York inför VM-finalen, vilket då retade upp Trump och flera andra faktiskt, amerikanska politiker också, som menade på att man kanske skulle straffbeskatta Kanada för det här. För det är inte första gången som det händer, och kanadensarna enligt amerikanerna är alldeles för dåliga för att ta hand om sin skog, vilket då gör att de här bränderna blir mycket värre. Samtidigt så har ju, det rasar ju samtidigt stora bränder i USA nu också, och nu har ju vinden vänt lite, så att nu blåser det in rök hit över Kanada. I Edmonton där jag sitter just nu är det faktiskt lite svårt att andas just nu, för att det ligger som ett stort lock av brandrök. Och man tror ju att det här är ju en brandsäsong som pågår i 2 månader till, och man tror ju att bränderna kommer ta fart igen. För de har lugnat sig lite de senaste dagarna, men man tror nu att det kommer varmare väder och mer blixtnedslag som sätter igång de här bränderna, så att det är brinner på många ställen och kommer brinna mer under den här säsongen.
Mm. Och som du var inne på så reagerade Donald Trump kraftigt på hur den här röken påverkade USA och hotade då med tullar för att pressa Kanada att få stopp på bränderna.
I told them, I mean, you got to stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but you know, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs.
Ja, kanske borde de betala för det här till exempel genom tullar, sa Trump. Men Karin, Trump var ju inte ensam med att reagera mot Kanada.
Nej, det var ett par andra högt uppsatta republikanska politiker som också krävde till och med lagstiftning mot Kanada. Men samtidigt så var det väl nästan en enig kår av meteorologer och klimatexperter som sa att det här är helt enkelt en naturlig följd av den av uppvärmningen. Och det kommer att bli värre och det är torrt och varmt i skogen, alltså brinner det mer. Och det, i Kanada då rörde sig om så enorma arealer som är svårkomliga, så att det är väl så att alla får leva med det här framöver.
Mm. Men han hotade som sagt med tullar mot Kanada under helgen när det här briserade. Och sen i måndags så kom ett besked om just höjda tullar mot många varor från Kanada. Men då, Karin, då handlade det inte om bränder längre.
Nej, men man ska också säga, hur kan man lägga tullar på rök? Men nej, det gjorde det inte, utan det var helt enkelt en fortsättning på ett gammalt groll mellan Kanada och USA, eller rättare sagt mellan USA och Kanada. Men ett bråk försik i och för sig redan före Trump, och det handlade då. Det är ett stort utbyte, så det är klart att det då och då flammar till eller blir oenighet om vissa produkter och så. Men nu så gick ju Trump ut igen och hotade med stora tullar, eller höga tullar, 50% på ett stort antal varor från den 19 augusti, så det dröjer ju ett litet tag.
Just det, det är en avisering om att de här tullarna kommer införas den 19 augusti. Men det här har inte tagits emot med öppna armar från kanadensiskt håll. Så här sa premiärministern för Ontario, Doug Ford, om de här tullhoten.
I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time. We always seem to be on our back heels. We need to be on the offense. Not constantly on the defense with President Trump. We need to stand up to the bully and we need to hit him tariff to tariff all the way across the board.
Ja, vi behöver vara offensiva och stå upp mot mobbaren, sa Ford bland annat när han mötte pressen igår. Patrik, du som är i Kanada, hur har det låtit från kanadensiskt håll efter båda de här tullhoten?
Ja, men det har ju låtit mycket så här. Doug Ford var ju ute redan kring hotet om röktullen och var ju mäkta förbannad över det som Trump sa. Men det finns ju en diskussion. Alla är ju inte lika aggressiva som Doug Ford, första ministern i Ontario, utan det finns också en medvetenhet här om att det här är ju en del av ett spel också, för att man håller ju nu på och diskuterar om det handelsavtal som finns mellan Kanada, Mexiko och USA, där amerikanerna har pratat med Mexiko medan Kanada har hållit sig lite avvaktande. Det här handelsavtalet försöker man ju omförhandla, det har funnits länge, men i och med de tullar som USA införde så är ju det, Så funkar ju inte det där handelsavtalet, och kanadensarna menar ju att de amerikanska tullarna bryter mot det här. Så att nu försöker man förhandla om det här handelsavtalet, och kanadensarna här, eller många kanadensare och många politiker är medvetna om att det här är ju en del av ett spel också, så för att få Kanada att ge efter på vissa punkter i diskussionerna kring det här handelsavtalet.
Ja, Gina, vad är Trumps motivering till de här tullhoten?
Ja, han vill ju sätta press på Kanada nu, och som Patrik säger, många bedömare menar ju att han gör det just nu för att det pågår förhandlingar om det här handelsavtalet, och då kommer det här utspelet eller utspelen från Trump, bland annat om tull på grund av brandrök. Men det han säger i samband med brandröken, det är ju just att brandröken som blåser in över USA får ekonomiska konsekvenser. Det kostar i USA, och det ska Kanada betala för. Medan kanadensiska politiker alltså säger att USA borde hjälpa till istället, och Trump-administrationen borde se över sin egen klimatpolitik som bidrar till detta.
Mm. Förutom de här tullarna då mot Kanada så verkar det som att ännu fler tullar är på väg. Patrik, vad vet vi om Trumps planer när det kommer till tullar här framöver?
Ja, vi vet ju att de här svepande tullarna som infördes på 10%, att de går ju ut redan nu på fredag. Så att om man ska fortsätta tjäna pengar på tullar så behövs det nya. Och handelsrepresentanten Jamieson Greer var med i CNBC, tror jag det var, och sa att det kommer faktiskt införas fler tullar, men han vill inte säga vad. Men det kom precis besked här om att man nu inför 25% tullar på brasilianska varor. Så att det jobbas hårt på det här, och vi vet ju att Trump-administrationen gillar tullar.
Mm. Men i våras så pratade vi mycket om att högsta domstolen slog ner de här svepande tullarna som Trump införde förra året. Gina, vad har Trump för möjligheter nu att införa tullar efter det här domslutet?
Han har möjlighet att införa tullar, men inte på det sättet som han har gjort tidigare. För det som han gjorde och som högsta domstolen sa nej till, det var ju att han hänvisade till nationellt nödläge i USA. Och det har han ju gjort på flera områden när han har tagit till olika politiska åtgärder. Så han sagt att det beror på att det är nödläge och då måste presidenten agera utan kongressen. Så han använde något som heter IEEPA, alltså International Emergency Economic Powers Act, står det därför. Och det säger högsta domstolen att det kan inte presidenten använda för att införa tullar. Så att därför är ju de flesta tullar han infört är ogiltigt förklarade, men han kan ju använda andra metoder, andra lagar för att införa det här på nytt.
Mm, och det är bland annat det vi ser honom göra nu då. Men
precis.
Karin... Ja, den här kanadensiska tullen som infördes, där hänvisar han ju till en lag som är från 1930-talet som aldrig använts tidigare. Så att man letar i papperna efter möjligheter.
Just det. Men Karin, om vi går tillbaka då till specifikt USAs och Kanadas relation, hur skulle du beskriva den idag?
Ja, normalt bakåt sett så är det en av de absolut vänskapligaste relationerna i världen. Väldigt lång gräns, de ömsesidigt beroende. Kanadensarna kände sig kanske möjligen som lillebror i sammanhanget, men de köper ju amerikanska varor. De åker till Florida på vintern och de är väldigt stötta över Trumps attityd och det här pratet om att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Men det finns en liten ny faktor här, och det är att kanske Mark Carneys tal om att mellanstora länder borde träda fram och bli och ta större plats i världspolitiken, att Trump-administrationen kanske inte gillar det och därför har trappat upp lite grann retoriken mot Kanada.
Mm, det där är en relation vi fortsätter att hålla koll på naturligtvis. Men vi går vidare och ska nu fokusera på inrikespolitik. För den här veckan så har kongressen en rad olika lagförslag och paket som man ska försöka baxa igenom innan sommaruppehållet. Bland annat vallagförslaget The Save Act som varit högst uppe på Trumps önskelista under många månader. Patrik, påminn oss om det här lagförslaget.
Det här är ett federalt lagförslag för att reglera hur röstning går till. Och vad Trump-administrationen vill införa är bland annat krav på ID-handlingar som man ska kunna bevisa vem man är, krav på bevisa att man är amerikansk medborgare, och sen så vill man också begränsa möjligheterna till poströstning framförallt. Det där har ju varit ett rött skynke för Trump ända sedan 2020. Så det här är ett lagförslag om att styra upp hur man röstar i det här landet helt enkelt.
Mm. Och att Trump är mån om att få igenom det här förslaget, det märktes inte minst under det tal till nationen som han höll förra veckan.
Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
Alla amerikaner förtjänar att veta att allas röster räknas korrekt i ett system där det är omöjligt att fuska, sa Trump. Och det här talet innehöll ju återigen anklagelser om valfusk kopplat till valet 2020 och en uppmaning då till kongressen om att få igenom det här lagförslaget. Gina, varför är det så viktigt för Trump att få igenom det här?
Ja, för honom har ju det här verkligen blivit en politisk hjärtefråga och han hävdar ju att det nuvarande systemet inte är tillräckligt säkert och därför måste det förändras. Men det är ju också en hjärtefråga för att det handlar om honom. Det handlar om hans eget eftermäle och hans valförlust mot Joe Biden. Så att det här har blivit personligt för Donald Trump. Han hävdar ju fortfarande att det förra presidentvalet var riggat. Och där måste vi ju återigen då komma in med en faktaruta. Det finns inget som hittills har kommit fram som tyder på att valet var riggat. Det finns inget som kommit fram som tyder på det här stora fusket som han talar om. Det här har ju granskats på längden och tvären av kongressen, av olika delstater, av domstolar, av medier, av Trumps egen förra justitieminister. Ingen av dem har funnit de här beläggen för att valresultatet skulle ha påverkats av fusk. Men Donald Trump fortsätter att hävda att det var så.
Mm. Men igår kom det nya uppgifter från New Jersey som lite grann spädde på Trumps motivation till att få igenom det här förslaget. Vad handlade det om?
Precis, det var guvernören i New Jersey, Mikey Sherrill, som är demokrat. Hon gick ut igår och berättade att de har gjort en intern utredning i New Jersey som visar att över 6 000 personer i delstaten av misstag registrerat som väljare trots att de inte är amerikanska medborgare. Och det där, sa hon, berodde på ett fel vid registreringen vid körkortsmyndigheten. Sammanlagt 6 600 personer som inte är amerikanska medborgare men som ändå hade hamnat då på de här vallängderna och registrerats. Enligt deras utredning så hade de flesta av dem inte röstat, men 400 personer, icke-medborgare, gick och röstade i valet. I vilka val har de inte talat om än, det här ska ha hänt 2023. Så att de kan ju då ha röstat till exempel i presidentvalet 2024 och även i lokala val. Om de röstade i presidentvalet 2024 så motsvarar 400 röster i New Jersey. Det är 0,009% av totalrösten i New Jersey. Så att det har inte påverkat resultatet i valet. Men det är ändå naturligtvis en skandal och något som New Jerseys guvernör och lokala myndigheter nu försöker gå till botten med hur det här kunde hända. Och det, som du säger, det spär ju på argumenten för Trump som då pekar på att det finns problem i nuvarande systemet.
Mm. Det här lagförslaget då, The Save Act, har mött mycket kritik från framförallt då demokrater. Till exempel sa demokraten Mark Warner till CBS Face the Nation i söndags att det här förslaget främst är ett sätt för Trump att lägga sig i det kommande valet.
I believe it's because Donald Trump intends to interfere in this year's elections. He knows if there is a free and fair election, his policies will be rejected at record levels.
Det här är ganska hårda anklagelser, Karin. Vad menar han här?
Ja, han menar ju det han säger. Alltså att Trump kommer att försöka påverka valet och framförallt påverka valdeltagandet. Och då kan man säga att demokraterna ser säkert det här som en möjlighet att elda på sina anhängare och få fler att gå ut och rösta. Men på det hela taget är det naturligtvis väldigt oroande för den amerikanska demokratin att presidenten själv sår de här tvivlen. Och det är många som verkligen tittar, som är verkligt oroliga för vad som kommer hända i november. Att återigen de här spekulationerna om att migrationspolisen ICE kommer att skickas ut eller nationalgardet utanför valkollarna och för att helt enkelt och kanske till och med beslagta brevlådor och allt möjligt sånt. Så det handlar ju om att så tvivel på den amerikanska demokratin.
Mm. Men om vi går tillbaka till det här lagförslaget då, Patrik var inne på det handlar bland annat om ID-kontroll när man röstar, men samtidigt så är ju identifiering vid röstningen självklarhet i många länder, bland annat i Sverige. Där behöver vi uppvisa ID-kort när vi röstar. Varför är det här vallagförslaget så kontroversiellt i USA?
Det är en bra fråga som vi säger. Och det har ju pågått i årtionden. Och från demokratiskt håll i synnerhet framförs då att deras väljare, de skulle missgynnas av den här lagen. För att bland dem är det fler som kanske inte har körkort, alltså en giltig ID-handling. Och dessutom kan det vara många människor som har tappat bort sina pass eller sina, om de överhuvudtaget hade något. Och vem har inte kanske tappat bort sitt födelsecertifikat? Ja, sitt bevis på att man är född. Och, men som utomstående så kan man ändå tycka att demokraterna borde ge sig på det här med ID-handling. För då skulle de beröva republikanerna på en tacksam fråga.
Mm. Men hur funkar det i praktiken idag då, när man inte har de här federala vallagarna, Karin?
Ja, först och främst är ju val är ju en delstatlig fråga. Det sköts av delstaterna. Men ja, det är krångligt redan nu. Varje väljare måste registrera sig och det går till på olika sätt i olika delstater. Och ibland måste man vara ute ganska tidigt och man måste också bo på samma ställe där man säger att man bor. Det är en hel massa sådana krav. Och vi har väl alla sett det när de går igenom rösterna på, eller valkuverten på valkvällen, hur de sitter där och en del ratas då. För det är fel signatur eller något annat. Men säga ska också att det finns då krav på ID i många delstater. Till exempel i Virginia, där då senatorn Mark Warner gick hårt ut. Men de är inte lika långtgående som det här förslaget från Donald Trump. Sen kan man också säga att det är några delstater där man bara har poströstning. Och jag vet inte riktigt hur Trump har tänkt sig att det ska ändras, för så har det varit i många val vid det här laget. Och väljarna gillar poströstning, för då kan man göra det i lugn och ro, precis som många svenskar gör. Så lägger man sin röst på lådan. Och ja, det är också då, har också varit bråk om det, att Trump anser då att alla valsedlarna måste komma in på valdagen. Och då säger man, ja men det är kanske omöjligt, det handlar ju ändå om postgången. Så det är många faktorer i allt sammans, så det är en enda röja.
Och det var bland annat det som Högsta domstolen sa, att han i alla fall inte kunde ändra på genom en presidentorder nu här under sommaren.
Ja, det var en av många motgångar för Donald Trump i domstolarna, kan man säga. Och det kanske blir fler, för allt det här lär utmanas också i domstol.
Mm. Men om det nu då skulle bli federala bestämmelser kring det här, hur skulle delstaterna reagera på det?
Ja, de gillar ju inte det överhuvudtaget. Alltså, nu har ju federala, alltså ska man säga, justitiedepartementet har begärt in vallängderna från, eller röstlängderna från delstaterna. Och många demokratiska delstater har vägrat att göra det av just maktskäl, kan man kalla det för. Det här är vårt ansvar, ni ska inte lägga er i. Men en del republikanskt styrda delstater gick med på detta. Men det lär ju också bli domstolssak. Och då frågetecken om huruvida det stöds i författningen.
Mm. Men Gina, att ID-handling inte är en självklarhet i USA, varför är det så?
Det finns ju inte nationella ID-kort på samma sätt som i Sverige till exempel. Och det är ju, som vi har varit inne på, det är många amerikaner som saknar pass till exempel. Och sen kan det ju också vara en ekonomisk fråga och klassfråga om man har pass eller inte. Så att det här med ID-kort med foto, det är inte en självklarhet för alla. Och så är det ju då ett lapptäcke av regler, eftersom delstaterna själva bestämmer hur valen går till, så ser det då olika ut i olika delstater. Och i de flesta delstater så måste man ha registrerat sig i förväg för att rösta, så att man finns i röstlängden. Och sen när man väl ska rösta i vallokalen, så är det då vissa som kräver ID-kort med foto i vissa delstater, och i andra delstater så går det bra med andra sätt att identifiera sig. Så att det kan vara social security-nummer, det kan vara i kombination med att man visar upp bevis för att man bor på den adress man angett. Så att då kan man ha med sig elräkningen eller hyreskontraktet eller något annat som belägg till exempel. Och förespråkarna för det här nuvarande systemet, de säger ju då att det här gör det mycket lättare för folk att rösta. Och motståndarna, de som vill skärpa reglerna, de säger att det här nuvarande systemet, det innehåller för många potentiella hål. Det är inte tillräckligt säkert.
Mm. Patrik, republikanerna har ju inte lyckats få igenom det här förslaget på flera månader. Det här har ju varit något som Trump har tryckt på för under en väldigt lång tid. Men vad är det som gör att man nu har förhoppningar om att få igenom det under den här veckan eller innan man går på sommaruppehåll nu?
Nej, men det handlar ju delvis om att man har, när det här ska godkännas i senaten så krävs det en kvalificerad majoritet för att få igenom det här. Nu har man hittat en väg som gör att man kan klara det här med enkel majoritet i senaten. Och det har väckt en del hopp om att man faktiskt ska kunna få igenom det här. Men eftersom det är så pass tajt även i senaten så är det inte alls 100% att det kommer att lyckas. Men man har ser i alla fall en ljusning i ett ljus i tunneln.
Mm. Och Gina, hur skulle du säga att förutsättningarna ser ut för att det faktiskt ska gå igenom?
Ja, det ser tajt ut eftersom Trump inte har med sig ens alla republikaner i senaten helt säkert på det här förslaget. Och sen är det ju frågan om det då kommer krävas filibustermajoritet, alltså det här med 60 röster för att demokraterna inte ska kunna använda filibustern, alltså den där fördröjnings taktiken som gör att man kan fortsätta debattera hur länge som helst och därmed skjuta på beslutet. Så att vi får se. Republikanerna håller på nu som sagt med olika sätt att försöka få igenom det på andra sätt, men det ser trögt ut.
Mm. Jag var inne på det att det är en rad olika lagförslag och paket som man jobbar för att få igenom i kongressen under den här veckan. Och förutom The Save Act så var försvarsminister Pete Hegseth i senaten igår också för att försöka äska mer pengar till försvarsbudgeten som också då ska röstas igenom. Karin, hur pressad är Pentagons ekonomiska situation just nu?
Ja, den är väldigt pressad. Det finns uppgifter om att de har slut på kontanta medel för att så mycket har då gått åt till krigföringen i Iran. Och de siffror som Pete Hegseth nämnde anses för låga dessutom. Och det här ingår också i det större spelet om försvarsbudgeten. Där vill då Trump ha ytterligare 50% från nuvarande 900 miljarder dollar, så skulle det tillkomma 450 miljarder till. Men det är inte sannolikt. Men hur som helst så är det här ett mycket allvarligt spel, och det handlar då om hårda motsättningar mellan partierna. För demokraterna menar då, men vad har pengarna gått då till? Presidenten startar ett krig som ingen ville ha, och plötsligt ska vi skattebetalare finansiera det.
Ja, precis. Hur ser demokraternas motivation ut till att godkänna de här medlen som Pete Hegseth och försvarsdepartementet vill ha nu?
Nej, det vill de inte göra. Men de har ju inte majoritet, så de kan ju inte bestämma det. Men det är möjligt att de kan locka över några republikaner, vilket inte är troligt. Men talmannen Mike Johnson, han sitter hela tiden i en väldigt knipa, för han har sån ytterst liten majoritet. Men ofta så lyckas han då på något sätt att slingra sig ur de här kniperna och få igenom i alla fall någon slags tillfällig lösning på problemen. Så kan det bli även den här gången, men det är inte mycket tid, för på fredag eftermiddag så ska de försvinna på sommarledighet.
Just det. Det har blivit dags att börja avrunda dagens podd, men innan vi gör det så undrar jag ju såklart vad ni inte har kunnat släppa från veckan som har gått. Patrik, om vi börjar med dig.
Jag måste ju gå tillbaka till fotbollen då. Jag kan inte riktigt släppa den här amerikaniseringen av själva spelet fotboll. Och det kan vi ju faktiskt, även om jag vet att många vill beskylla Trump för det, men det är ju faktiskt inte han som är ansvarig för hur fotbollen ser ut. Men hur man infört pauser och i praktiken då gjort kvartar av halvlekarna, hela VAR-diskussionen. Det har blivit lite som att, och missförstå mig rätt, jag älskar amerikansk sport. Jag älskar att gå på amerikansk fotboll eller basket eller hockey eller till och med baseball faktiskt. Men när jag går på fotboll hemma så är det en helt annan sak. Det är lite, de här förändringarna som man gjort nu är lite som att smälla upp en bioduk på en teater och hoppas att det är ungefär samma upplevelse.
Men då undrar jag,
uppskattar inte halvtidsunderhållningen.
Exakt, det är den jag undrar över, Patrik. Vad tycker du om den?
Nej, jag tycker det är fruktansvärt.
Gina, du som var på plats då, du får göra en liten recension.
Det var ju verkligen Super Bowl-känsla faktiskt, med den här halvtidsunderhållningen. Och det var väldigt tydligt efteråt när jag intervjuade supportrar, efteråt när jag ställde frågor också om vad de tyckte om halvtidsunderhållningen. Européerna gillade inte, amerikanerna uppskattade. Ungefär så kan man väl dela upp det.
Ja. Jag kan tänka mig att fotboll kanske är lite svårt för dig att släppa också, Gina. Men har du något annat du har svårt att släppa den här veckan?
Det är mycket den här veckan. Och jag har svårt att släppa Vita husets korrespondentmiddag. Den här årliga traditionen, ni vet, galamiddagen i Washington för oss journalister som bevakar Vita huset och för en massa kändisar och ministrar och för presidenten. Jag var ju där när den här middagen hölls tidigare i våras, och det var en middag som slutade med kaos när vi middagsgäster låg och tog skydd under borden för att det utbröt skottlossning. Så att den där kvällen fick ju ett abrupt och väldigt, väldigt våldsamt slut. Men nu är det dags igen. White House Correspondents Dinner 2.0. I övermorgon så är vi bjudna på ny middag. Och då är det i en ny lokal, mindre lokal här i Washington. Och president Trump kommer. Han ska hålla det där stora middagstalet som han hade tänkt hålla då i april, som inte blev av. Nu ska han hålla detta talet till journalisterna i rummet. Och med tanke på hans relation till medier så lär ju detta bli en ganska spänd tillställning, och säkerhetspådraget kommer dessutom vara enormt större än i vanliga fall, för att man vill ju verkligen inte att något liknande upprepas, så att det kommer vara väldigt, väldigt mycket säkerhetskontroller. Så att detta ska jag bevaka och kommer vara på plats på middagen på fredag, och det är svårt att släppa.
Mm. Karin, vad har du inte kunnat säga?
Jag håller med, det är ju så mycket. Jag skulle kunna säga till exempel varför inte Mexikos president fick vara med på den här ordentligt på VM-pokalsutdelningen, Claudia Sheinbaum.
Kanadas premiärminister.
Ja, han syntes mer i bilden än vad hon gjorde. VM var ju en fantastisk succé även i Mexiko. Det är det ena. Det andra är då rubrikerna om att Donald Trump kan tänka sig att Saudiarabien skulle kunna få tillgång till kärnvapen. Men det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att man blir ibland förvånad över det amerikanska samhället, hur stort det faktiskt är. Och jag hajade till när jag kollade lite bakgrunden på senatskandidaten i Maine som heter Troy Jackson. Och det sa som honom att han har verkligen den rätta Allagash-dialekten. Och då tänkte man, vad är det då? Jo, han kommer från en liten ort då i norra Maine där man har levt på jakt och timmer. Och där talar man då en engelska som påminner mer om den riktiga engelskan och som också är påverkad av Kanada. Så det där är lätt spännande. De uttalar då både vokaler och konsonanter lite annorlunda än i USA som helhet. Och får vi då vinnaren då, så kommer vi få höra den mer i senaten.
Mm. Det är svårt att släppa upptrappningen till mellanårsvalen. Jag har också lite svårt att släppa det faktiskt, Karin. Men jag är mer fokuserad på South Carolina, där nu Lindsey Graham, syster Darlene Graham Nordone, har beslutat sig för att faktiskt inte bara ta över sin brors plats i senaten här under hösten, utan också ställa upp för en ordinarie mandatperiod. Hon har ju också fått Donald Trumps stöd för det, så att vi får se vad det kan göra för hennes möjligheter att bli invald i senaten som ordinarie ledamot då, helt enkelt, trots att hon inte har egentligen någon politisk erfarenhet överhuvudtaget. Det är svårt att släppa, tycker jag, även fotbolls-VM och det faktum att jag kommer ge Sara Stenholm det här. Hon faktiskt tippade rätt. Jag vet inte om ni minns det. Men hon tippade just Spanien just som världsmästare.
Och hon bra fick, där, Sara.
Ja, hon kan få den på sin sommarsemester här. Att hon lyckades tippa rätt. Vi ska avrunda där. Och den här korrespondentmiddagen, Gina, det blir också startskottet för dig in i din semester. För nu ska du få lite ledighet innan du är tillbaka i augusti igen. Visst är det så?
Precis, från nästa vecka är det semester, så är jag tillbaka i Washington i slutet av augusti. Och om jag får passa på att tipsa, så kan jag också tipsa om att vi innan dess i augusti kör USA-podden live den 19 augusti på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Där samlas alla Sveriges Radios korrespondenter för att träffa publiken, så att det blir ett fullmatat program 19 augusti. Och man kan hitta mer information på Sveriges Radios sajt. Man kan söka på Möt radiokorrespondenterna. Och för er som inte är i Stockholm så kommer förstås alltihopa, hela evenemanget, inklusive USA-podden, kommer finnas i appen Sveriges Radio.
Det är ett tips man kan ta vara på och skriva upp i sin almanacka. Gina Lindberg var med från Washington. Patrik Holmström var med från Edmonton i Kanada. Men du ska röra dig ner mot Washington nu, visst är det så?
Ja, frågar du mig? Förlåt.
Ja, förlåt.
Jag blir orolig nu, Patrik. Kommer du hit?
Jo då, jag är på väg mot Washington. Vi får se, jag hänger nog kvar här i Kanada ett litet tag. Men sen så blir det Ginas hus i Washington.
Mm. Då får vi höra mer från Patrik Holmström nästa vecka. Karin Henriksson var med härifrån studion i Stockholm, där även producent Anna Ulfklo fanns, och jag, Esmeralda Egrup. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!